Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till CL-podden med mig, Christian Dahlström. Idag har jag med mig kontorsslaven Jesper Strandberg, er favoritfinansman som idag befinner sig på det som jag antar är ett glassigt huvudkontor i läkemedelsbranschen med toaletter av guld och så vidare. Stämmer detta, Jesper?
Jag önskar att det hade stämt, men nej, det är inte så fancy som du kanske ser det framför dig. Men helt okej ändå.
Helt okej. Skönt. Kul att vi kunde få till det idag. Även om ljudet på din lina blir kanske lite sämre när du är på jobbet. Vad har du haft för dig sen senast vi poddade?
Det var väl... När var det sist? Var det 2 veckor sedan eller något?
Ja, precis.
Ja. Nej, men det har väl varit mycket jobb. Som vanligt. Faktiskt hunnit se ganska mycket fotboll ändå, vilket var ett tag sedan jag tog mig tid till.
Mm, fan vad kul.
Själv då?
Jag har också haft en rätt händelselös vecka. Det enda intressanta jag har gjort är väl att jag har intervjuat 2 psykologiforskare till min andra podd. Annars så kan jag tipsa om podden Snedtänkt med Kalle Lind och hans avsnitt om Robert Broberg som jag lyssnade på i veckan när jag hade svårt att somna. Det var jäkligt intressant får jag säga. Du är lite yngre, minns du Robert Broberg?
Ja, lite grann. Men sen har man ju läst i tidningar och hört i andra poddar berättas om honom. Men någon förstahandsinfo har jag inte.
Nej, inte jag heller i och för sig, men han hade ju bipolär sjukdom, vilket jag inte vet om han var öppen med, men som jag själv fick höra på omvägar för ett par år sedan, och nu när jag googlade det så verkar det stämma i alla fall, brasklapp för att jag sitter och hittar på här, men när jag hörde det här poddavsnittet om honom så kände jag att det känns rimligt. De berättar ju att han liksom inte sov på 3 dagar ibland och hur han drog igång jättedyra projekt på ett lite vårdslöst sätt. Att han gjorde en hel del rätt galna och impulsiva saker. Han pendlade till New York i 10 år för att försöka göra karriär där och så vidare. Och så kom jag tänka på också att jag var med skolan på inspelning i TV-huset av programmet Söndagsöppet. Minns du det, Jesper?
Ja, men det minns jag.
Ja, med Uffe Larsson och Tina Leijonberg att de var. Och då uppträdde Robert Broberg där. Jag var tvungen att kolla upp det här i efterhand. Inte minst eftersom jag har läst in mig på minnespsykologi forskning den senaste tiden. Så tänkte jag så här, fan jag hittar på det här. Men det var ingenting jag hittade på, utan det var 1996 hittade jag när jag gick tillbaka i arkiven och kikade, och då var jag 11 år då antar jag och gick på mellanstadiet. Men Robert Broberg, han var otroligt produktiv och gjorde lite allt möjligt. Han bytte artistnamn ett stort antal gånger, och förutom ett par riktiga misslyckanden så gjorde han också ett par stora succéer och tjänade emellanåt väldigt mycket pengar. Jag tyckte det var intressant att höra om en så galen och produktiv mångkonstnär som var mer kontroversiell och udda än jag kände till. Och det hade jag ändå hört liksom en del om honom sedan innan. Ja, han var väldigt liksom talangfull också. Han sjöng otroligt bra och han målade och han skulpterade och allt möjligt. Ett av hans produktionsbolag hette Huvudkontoret för tillvaratagande av totalt kaos, vilket jag tycker vittnar om hans udda karaktär och hans kaotiska kreativitet. Blev du sugen på att lyssna på den här podden nu?
Ja, men det känns som man kanske skulle ta sig tid till att göra det. Jag tror att jag är liksom, Filip och Fredrik har ju pratat om honom massor med gånger, men då har det mer varit om hans liksom, texter som kanske inte skulle flyga så bra idag. Eller hans liksom, sexmissbruk och lite sådana grejer. Men där kanske man får dyka djupare i.
Alltså det här var kanske mer, alltså Filip och Fredrik är ju, det är jättekul när de pratar om såna här saker, men det här är nog lite mer, vad ska man säga, matnyttigt, eller lite mer fakta. De drar ju lite grann från, skjuter från höften en del, även om säkert det mesta av det de säger stämmer, men det här var nästan 2 timmar med en Kalle Lindo och en person som är, vars namn undflyr mig nu, men som har skrivit en bok om Robert Prover, som vad jag förstår kände honom lite grann också. Så här, det var jäkligt, jäkligt intressant får jag säga. Men du, den här veckan var ju annars veckan då Champions League äntligen drog igång igen. Ett av få glädjeämnen under den här delen av året, inte minst i år då med cirkulerande dödsvirus och ett amerikanskt presidentval som jag inte känner mig särskilt hoppfull inför. Jag spelade ju in ett avsnitt med fotbollskanalens Kevin Bader inför de här matcherna till alla patrons i förra veckan. Och det fortsätter trilla in patroner, vilket är kul. Du brukar ju alltid säga att våra lyssnare är snåla fattiglappar och losers, Jesper, när mikrofonen är av. Så jag tycker det är kul att du blir motbevisad.
Ja, verkligen.
Ja, i nästa Patreon-avsnitt av podden så ska jag verkligen försöka se till att få med en internationell gäst. Jag har 2 på ingång. Så signa upp er på patreon.com/CL-podden och joina oss där. Vi har ju för övrigt fulla CL-omgångar i både nästa och nästnästa vecka, vilket är otroligt härligt. Idag ska vi prata om den här veckans matcher. Vi ska lista våra vinnare och förlorare och vi ska prata lite fantasyfotboll i slutet för er som tycker om sånt. Och för er som inte har gått med i årets upplaga av CL-podden Cup så kan ni göra det genom att gå in på clpodden.com/cup och klicka på länken där. Det är helt gratis och jävligt kul. Vad tyckte du om första CL-veckan, Jesper?
Ja, men det var kul att det var igång. Jag gjorde ju dock misstaget att liksom kolla fotboll fredag, lördag, söndag, måndag innan Champions League drog igång på tisdagen. Så jag skulle behövt något avbrott däremellan för att få den här superhypen som jag kanske tänker att du fick. Men jag tyckte det var jättekul att vi var tillbaka och liksom att man får 2 matcher från 7 till 11 när, ja, jag har ju då ett barn som förhoppningsvis sover när eller kring när den första matchen börjar. Så det, ja, det var jäkligt kul.
Och en sambo som ändå inte vill umgås med dig, så att det löser sig naturligt.
Ja.
Det är ju lite speciella förutsättningar. Vi har ju ett antal spelare som är borta i covid-19 numera, inte minst Ronaldo, men även Hakimi och Gnabry exempelvis. Men vi hade också väldigt olika mycket publik på matcherna. I Juventus-matchen i Kiev så var det ju runt 20 000 fans på läktarna. I Rennes match mot Krasnodar var det rätt packat på hemmaläktaren i alla fall. Sen på andra matcher var det inget folk alls. Och inte heller publikljud valbart i Viasat, vilket jag tyckte förstörde upplevelsen av exempelvis PSG mot United, men även de andra matcherna. Eller vad tyckte du, Jesper?
Ja, men jag håller med. Jag tycker att de borde... jag vet inte, det är väl säkert inte vi har satt som styr, utan det är väl UEFA, kan jag tänka mig. Men det, jag tyckte att både i våras och nu i somras och i höstas så har det förhöjt upplevelsen, att man får något typ av något täcke av publikljud som ligger. Så det var, det var lite tråkigt på vissa av de matcherna som jag såg som inte hade det.
Ja, det var trist, och vi har satt, det är säkert liksom inte de som bestämmer. Å andra sidan så kan man ju tycka att de som har köpt de här rättigheterna och som har fått de rättigheterna ganska kraftigt liksom försämrade redan som det är, de borde ju kunna ligga på och få till stånd en förändring, alltså, eller de borde redan ha lyckats med det vid det här laget, tänker jag, om jag tänker i follow the money termer också. Och sen dessutom, så vi har satt, jag såg att de svarade inte på när folk skrev till dem på Twitter och frågade vad som hände, varför det inte finns och varför man inte kan sätta på publikljudet, så det tycker jag är lite lökigt. Kanske. Men ditt Juventus vann ju med 2-0 i Kiev. Jag såg bara sista 30 minuterna, men det såg ju stabilt ut. Gazettan ger både laget och Pirlo bra betyg. Bäst betyg fick dock Morata, en 8, vilket är en riktigt bra betyg i deras skala. Han gjorde 2 mål. Sämst betyg i den matchen fick Bentancur med en 5. Vad tänker du om den matchen och det resultatet, kanske framförallt?
Nej, men jag tycker att det var ett bra resultat av Juventus, som ju har haft sitt spel mycket byggt kring Cristiano Ronaldo, som på grund av corona inte var med. Morata, som jag och många andra har varit lite tveksam till varför man plockade in, visar ju kanske varför man gjorde så. Att när Ronaldo inte är med så har man någon där framme som, om man tittar på det andra målet när han tar en jättefin löpning, kommer före mittbacken och nickar in ett inlägg.
Riktigt snyggt.
Ja, och det hade man ju inte fått av Dybala till exempel. Jag blev lite mer hoppfull över Juventus framöver. Däremot så tycker jag det är lite konstigt eller anmärkningsvärt att Dybala inte verkar ha något större förtroende från Pirlo än så länge. Så vi får se vad det landar. Men en bra och stabil seger från Juventus, vilket liksom, givet den gruppen de har, så ska de ju plocka segrar mot Kiev och Ferencváros, och sen blir det ju slutspel i alla fall. Sen får vi se hur det går i dubbelmötet mot Barcelona.
Mm. Angående Pirlo där, så såg jag hans presskonferens efter eller inför den här matchen, tror jag var. Han pratade om Dybala och sa att för Dybala hade ju fått något utbrott där efter matchen i Crotone, där han fick sitta på bänken hela matchen, och då förklarade Pirlo varför han tog det beslutet. Så där. Jag tyckte inte att det verkade inte som att han liksom inte spelade honom av det skälet, utan det verkar mer snarare vara fysisk status och så vidare. Men jag tyckte ändå var lite intressant att Dybala fick ett utbrott så tidigt på Pirlo. Man tänker ju när en sån legend kommer in i som tränare, att det ska vara en av hans stora fördelar då, att väga upp hans orutin och så vidare som tränare, att han har en enorm respekt och sådär med sig, som gör att spelarna respekterar personen i fråga ända tills de upptäcker att man inte får resultaten med sig och sådär. Det skulle liksom att man får en smekmånad och sådär. Det här verkar ju som att åtminstone Dybala verkar inte riktigt ha den respekten för Pirlo, eller vad tänker du?
Nej, alltså, men det har ju varit rörigt kring Dybala länge nu. Han har ju liksom ryktats vara på väg bort och inte haft förtroende från klubbledningen. Han kanske haft mer förtroende från tränaren än för klubbledningen, som uppenbarligen...
Förra året var han ju liksom nästan deras bästa spelare, och plötsligt pratades det nytt kontrakt och allt möjligt. Så det går snabbt i hockey.
Ja, och sen så slänger Juventus upp liksom över miljarden för Kulusevski och Chiesa. Och det är klart att det sätter några typer av griller i huvudet på Dybala, kan jag tänka mig.
Mm. Ja. Tisdagens stora match var väl annars PSG mot United, där Ole Gunnar återigen fick till det i Paris. Både han och laget fick mycket beröm i både Viasat-studion och av de United-fans som jag följer på Twitter. Och jag vill inte förta glädjen för United-fans, och självklart tar vi av oss hatten för en bortavinst i Paris och gratulerar till det. Men det var inte jättestora marginaler som räddade dem från ett oavgjort resultat här, eller till och med en förlust mot ett rätt oinspirerat PSG. Och jag tänker kanske framförallt på Martials billiga straff där, Mbappés straffsituation direkt efter, som också hade ju varit billig och som inte borde vara straff, men som ju inte var värre än United straff. Så att ja, det var ju ett par svettiga räddningar av De Gea också och så vidare. Jag tycker ju att United vann rättvist till slut ändå, men att de skulle ha gjort någon slags superinsats som vissa ville göra gällande, det håller i alla fall inte jag riktigt med om. Vad säger du, Jesper?
Nej, men jag förstår vad du säger och jag håller med. Alltså det var ju små marginaler. United hade ju flera chanser i andra halvlek som kunde gett ytterligare mål, men samtidigt så var det ju PSG som, tycker jag, drev den här matchen, och hade man varit lite mer påslagna så hade man vunnit den. Martials straff är billig, PSG skulle kunna få likadan. Men ja, det kunde gått hur som helst den här matchen, men jag skulle också säga att det var rättvist att United vann, men ja, precis som du så höjer jag ju inte Ole Gunnar till skyarna på grund av det här.
Nej, precis. Det var ju verkligen döljande spel med i princip inget mittfältspel i andra halvlek, så det kändes som att det bara var liksom totalt slumpmässigt vem som till slut fick in målet när det stod 1-1 där. Men det var intressant och rolig matchen då, tycker jag, även om det kanske inte var så väl spelat som man kanske hade hoppats. I övrigt, i förrgår så vann Brygge lite oväntat borta mot Zenit med 2-1. Leipzig vann med 2-0 mot Başakşehir. Spelade lika mot Krasnodar, det blev 1-1 där. Barcelona vann som väntat stort mot strykgänget Ferencvaros med 5-1. Lazio lyckades vinna med 3-1 mot Dortmund efter ett tidigt mål av Ciro Immobile, som fick en 7:a i Gazzetta dello Sport. Sancho fick bara en 5:a. Kevin Bader flaggade för att han trodde att Ciro Immobile skulle göra mål mot sin gamla klubb, och i det fick han rätt. En tung vinst för Lazio, eller vad säger du?
Ja, absolut, och viktig i den här gruppen som känns jäkligt tajt. Jag trodde mer om Zenit, samtidigt så hade jag inga högre förväntningar på Brygge, så att Brygge vinner borta mot Zenit tajtar ju till det, absolut. Och att liksom Lazio plockar en sån meriterande vinst mot det som ska vara gruppfavoriten ger ju dem ett jättefint läge framåt.
Mm, ja, det var nog väldigt välkommet i Simone Inzaghi-lägret. Sevilla mot Chelsea slutade 0-0 i en rätt jämn match. Både Chelsea och Sevilla verkade ändå ganska nöjda med det resultatet. Sevilla fick en poäng på Stamford Bridge och hade bollinnehavet i den här matchen. Chelsea har ju många nya spelare och Sevilla är deras största konkurrent i den här gruppen, så de kanske tyckte att det var helt okej i alla fall. De höll också nollan såklart då. Men vad tänker du om det här resultatet för Chelsea framöver?
Nej, men jag tror det var viktigt för Chelsea att få till ett bra försvarsspel och liksom hålla nollan mot ett erkänt bra motstånd. De har ju många spelare som är nya och ska komma på plats, och det kommer nog ta lite tid med en sån ombyggnad att få allt att klaffa. Men att kryssa mot toppkonkurrenten i första matchen tycker jag ändå känns helt okej. När man har vad som borde vara svagare motstånd framåt att möta i Krasnodar och Rennes.
Precis, det borde ju vara överkomligt och de borde bli bättre när spelarna spelar ihop sig mer helt enkelt. Om vi fortsätter till onsdagens matcher så inleddes kvällen med en oväntad förlust för Real Madrid. Shakhtar kontrade sönder Real och gick upp i 3-0-ledning i Madrid, vilket är ju otroligt. Madrid reducerade 2 gånger sen men förlorade den här matchen. Det var otroligt uselt av Real. Vad är din analys av den matchen?
Ja, Real Madrids första halvlek är... Glenn var ju helt upprörd i studion att det var liksom det sämsta.
Han sa väl att det var det sämsta han sett sen han började kommentera Champions League.
Ja, på 90-talet liksom. Nej, och så var det ju. Alltså, Shakhtar kunde ju gjort ytterligare mål. Real var helt borta i första halvlek och det kändes så jäkla lojt och ointresserat. Och, ja, och sen gör man lite byten, kommer in och kommer nära i den här matchen. Men ja, förlorar rättvist. Och de torskade ju i ligan hemma mot Cadiz, va? Och det känns som de kommer få en ordentlig uppsträckning. Och säkerligen vinna derbyt mot, eller inte derbyt, men
El
Clasico mot Barcelona bara på ren ilska liksom. Riktigt dålig insats av Real Madrid. Men samtidigt jättebra av Shakhtar som liksom saknade 10 gubbar, många ordinarie på grund av corona liksom. Kul resultat.
Shakhtar är ändå en liten favorit måste jag säga av de här liksom icke-topplagen i CL. De är ju i princip alltid med och de spelar ofta rolig fotboll och de har ju hela den här brassekolonin så det är ju liksom tekniskt och roligt och jag gillar Shakhtar, inte bara för att de vann den här matchen och att den var rätt kul. Salzburg sen mot Lokomotiv Moskva slutade 2-2. I den gruppen vann Bayern med 4-0 mot Atletico. Jag såg den matchen och Bayern körde verkligen över Atletico. Den här liksom ultradefensiva taktiken som Cholo kör på, den har inte varit lika effektiv de senaste säsongerna. Det är väl en liksom mer offensiv och snabb, kraftfull fotboll som dominerar i alla fall i toppen i Europa just nu och utan Partey blir det ju varken hackat eller malet än så länge i alla fall för Atletico. Vad tänker du om det här resultatet?
Jag vet inte om Parteys närvaro hade gjort någon förändring på siffrorna och jag tycker inte Atletico gör bort sig överhuvudtaget. De bjuder inte på målen utan det är ju Bayern som är så sjukt bra som ger det här resultatet. Och att det är, jag vet inte om Atletico är liksom supermycket sämre än vad de har varit tidigare, men i alla fall så är man längre ifrån den absoluta toppen där Bayern definitivt befinner sig.
Jo men alltså det är ju ändå det är ju mycket annat som har förändrats de senaste säsongerna än att Partey har försvunnit nu, men jag tyckte att det kändes som droppen som fick bägaren att rinna över lite grann här. Så jag liksom tänker tidigare på när de hade Godin och alla möjliga Miranda och alla sådär som det kändes ju som att de släppte in 0 eller 1 mål i varje match oavsett om det var Bayern eller vilka det var som stod på andra sidan. Så känns det inte nu. Det känns som att topplagen i Europa har lärt sig att dyrka upp inte bara Atletico utan även andra liksom mer catenaccio lag. Jag tycker det känns ändå oroväckande även om det är som du säger, Bayern München var ju otroliga, så att det är främst deras förtjänst, men ändå lite oroväckande på rent generellt för Atletico, att om de nu ska köra på den här taktiken, så är jag inte säker på att det kommer att hålla om de inte gör det bättre. Inter sen mot Mönchengladbach inleddes bra för Inter, som var det första laget i Champions League på ett år som inte fick ett enda skott emot sig under första halvleken. Lukaku gjorde 1-0 i 49:e, men sen gick Arturo Vidal, rattfylleristen, in i en idiotisk duell i straffområdet, och Mönchengladbach gjorde 1-1 och sen 2-1 innan Lukaku kvitterade i sista minuten. Det var ett jävligt viktigt mål för Inter och Conte, eller hur?
Ja, absolut. Men samtidigt hade de räknat med en seger här och kanske behövt en seger här nu när till exempel Shakhtar slog Real Madrid. Så det var ju inget någon hade räknat med. Och nu behöver Inter jobba i kapp, och man kommer ha ett liksom ursinnigt Real Madrid som också kommer gå för segrar, och nej, det kommer bli svårt om man inte tar, och Gladbach visar ju att man inte är något strykgäng direkt, så det kan bli en jäkligt tajt och spännande grupp det här. Men självklart att man fick in en kvittering och fick en poäng, och istället för att släppa 3 poäng till Gladbach, var ju hyperviktigt för Inter, speciellt på hemmaplan också.
Alltså jag bara tänker på den här Conte satsar allt på att värva in rutinerade spelare för Vidal och Kolarov och så vidare, och så Kolarov har gjort bort sig fullständigt i hittills, och även Vidal har gjort en hel del liksom dumma beslut som inte, alltså som känns orutinerade snarare än tvärtom. Så det känns ju som att de bör börja prestera snart för att Contes strategi ska kännas rimlig.
Ja, ens
på kort sikt.
Ja, jag håller med.
Ja, det måste kännas snopet. Manchester City släppte in 0-1 tidigt efter ett riktigt snyggt mål av Luis Diaz, men sen vände City till 3-1 efter bland annat en snygg frispark av Gündogan. Olympiakos vann med 1-0 i samma grupp mot Marseille. Blytung seger för grekerna där också, lite oväntat och som sagt väldigt bra för dem, eller vad säger du?
Ja, verkligen. Jag hade inte trott på det. Min bild av Olympiakos är att de kan göra grejer på hemmaplan när de har sin liksom fanatiska publik i ryggen, men igår var det ju publiktomt, och de sa ju det i studion också, att shit, det hade varit kul att se det här målet med göras framför en liksom fanatisk hemmaläktare. Och det kan jag definitivt hålla med om. Men jag blev lite förvånad att Olympiakos gick med seger, men samtidigt så är Marseille ett lag som man liksom aldrig vet vad man får av.
Nej, verkligen. Men jag hade nog ändå inte gissat att Olympiakos skulle vinna med 1-0. Jag vet inte om det var en stabil 1-0-seger eftersom jag inte såg matchen, men det kändes lite out of character på något sätt. Men ändå lite roligt också för grekerna. Ett plågat land de senaste decenniet. I hipstergruppen grupp D då, igår Jesper, så blev det Ajax och Midtjylland blev båda nollade av Atalanta respektive Liverpool. Atalanta vann med 4-0 på bortaplan och Liverpool med 1-0 på bortaplan. Med tanke på vad som hänt i Liverpool så var det väl vitalt att vinna den här matchen, och att man håller nollan då med Fabinho och Gomez i mittlåset, även om det verkligen var på håret med den där rensningen på mållinjen av Fabinho bland annat. Vi återkommer till Liverpool i våra listor sen, men vad tänker du om det här resultatet för dem och om gruppen totalt sett efter de här två matcherna?
Nej, men det var viktigt för Liverpool att plocka en bortaseger mot Ajax som ändå, jag såg inte matchen, men liksom, kollar man highlights så hade de ändå ganska mycket chanser. Man har ju släppt iväg en hel del spelare, så troligen är man lite försvagat mot senare, men ska väl ändå vara liksom, tillsammans med Atalanta, det är de som hotar Liverpool i den här gruppen. Men viktigt för Liverpool, och som du är inne på, viktigt för dem att se att Fabinho och Gomez funkar i mittlåset, där man ju har Van Dijk borta resten av säsongen, va?
Det är det senaste jag har hört i alla fall.
Och sen jäkligt kul med, ja, tråkigt för våra danska grannar, men jäkligt kul med Atalanta, som jag blev lite orolig när de torskade rätt ordentligt stort i ligan. Men här visar man att man, det var bara en tillfällighet. Så man fortsätter sin riktigt, riktigt fina Europa-form.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Verkligen. Det var alla matcherna för den här veckan. Innan vi avslutar dagens avsnitt med lite fantasyfotboll, så tänkte jag att vi skulle lista våra vinnare och förlorare. För mig är Manchester United en vinnare. Jag tycker som sagt inte nödvändigtvis att man såg så imponerande ut som kommentarerna efteråt gjorde gällande, men 3 poäng på bortaplan i första matchen mot största konkurrenten i gruppen, i en svår grupp, Rashford med ett snyggt 2-1 mål och så vidare. Det är stort för United, som får liksom lite andrum och lite energi att försöka få fart på det här laget. En annan oerfaren tränare som gick ut som en vinnare var ju Andrea Pirlo, som hade 3 raka matcher utan vinst inför mötet mot sin gamla tränare i Kiev. Utan Ronaldo i laget då dessutom. Man städade av Kiev och tog med sig 3 viktiga poäng hem till Turin. Även Morata såg bra ut, och med tanke på att han var tredje valet eller så under transferfönstret och att konkurrensen i anfallet i Juventus är hård, så det måste ha känts otroligt skönt för den gode spanjoren när han hoppade in i lagbussen nyduschad och 2-målsskytt. Kingsley Coman hade lekstuga mot Atletico, får man säga, och Bayerns besättning av yttrar med Coman, Gnabry, Sané och Douglas Costa kommer ju bli en fullständig mardröm för ytterbackar runt om i Europa i år. Atalanta är också en vinnare för mig, studsade tillbaka efter helgens 1-4 förlust som du nämnde där. Mot Napoli var det i helgen. Man vann alltså med 4-0 här. Papu Gomez gjorde ett drömmål. Även nye Miranchuk fick göra mål. Ilicic kom in från bänken och fick en assist, vilket var fint att se. Han spelade ju i helgen i den torsken, vilket väl var hans comeback, tror jag. Men fick alltså revansch redan nu med en gång, och det tycker vi alla är härligt för honom. Vilka vinnare har du plockat ut?
Ja, det är, vi har varit inne på allt tidigare och du nämnde en hel del nu också, men jag skulle vilja liksom pusha ytterligare för Bayern som, ja, de såg så sjukt bra ut och liksom, man tappade Thiago under sommaren. Det fanns väl lite frågetecken innan hur man skulle se ut på mittfältet, men Kimmich går ju in där och ja, en riktig sjuk assist till Coman och visar att avsaknaden av Thiago kanske man ändå har löst internt med att flytta upp och köra Kimmich mer i en sån roll.
Kimmich som för övrigt fick en dotter mindre än 2 dygn innan den här matchen. Så han mentalt stabil snubbe får man säga.
Ja, verkligen. Ja, men det är sjukt. Och liksom den offensiven de har, du är inne på det med Coman som är riktigt bra igår. Och sen har man Nabri som var borta på grund av corona. Sané som väl är lite skadad. Och Douglas Costa som kommer in. Det kommer bli sjuk offensiv när man har alla att rulla på och kan byta ut den ena och sätta in en liksom lika bra spelare när den blir trött liksom.
Alltså Douglas Costa, jag var ju lite tveksam till den värvningen, men givet att han är hel och givet att han kanske kan hoppa in i alla fall i matcherna, så är det ju en mardröm att få honom mot sig i 65:e minuten när man börjar bli lite trött och han kommer in och är så sjukt snabb och sina liksom riktningsförändringar i när han har bollen, omöjligt ju att hänga med där.
Ja. Ja, och sen ytterligare uppa Shakhtar som jag tyckte liksom spelade riktigt, riktigt bra och utnyttjade att Real Madrid inte var påslagna. Man kom i livsfarliga kontringar i liksom varje minut kändes det som. Och jag blev jäkligt imponerad och speciellt att göra det när man har så många spelare borta och kanske lite oro i truppen och sådär. Men det är riktigt kul att plocka den.
Mm. Jag kom på att Olympiakos måste vi naturligtvis ha med på vinnarlistan också. Jag tycker även att vi kan slänga in Mönchengladbach där som får 2-2 med sig från San Siro. Det måste ju vara ganska nice för dem också. Om vi ser till förlorare så har jag PSG att förlora i första matchen här på hemmaplan i den här svåra gruppen. Det är inte alls imponerande och på sättet man gjorde det imponerade inte heller. Lite oflyt kanske med domarinsatsen där, men truppen är fortsatt ett hopplock av delar som inte riktigt passar ihop, och med tanke på hur mycket pengar man har lagt ner på truppen är det naturligtvis inte okej att prestera så här dåligt. Mbappés kontraktssituation är fortsatt ett frågetecken och det verkar inte som att man har kommit närmare en lösning där. Mbappés kontrakt går ju ut om 1 år och 8 månader nu, så det börjar faktiskt bli lite svettigt. Även Neymars kontrakt går ju ut då, så att det är otroligt mycket pengar och prestige på spel i Paris. Frågetecken också naturligtvis för att de har släppt Thiago Silva, får man säga. Det känns ju som att de hade behövt all rutin och ledaregenskaper man kan få i det här laget när man ser dem spela så här. Liverpool vann visserligen mot Ajax och höll nollan dessutom, men det är väl ungefär det enda positiva för dem just nu, skadan på Van Dijk. Det är väl det värsta som skulle hända, alltså sättet det hände på, resultatet i den matchen, det kan i och för sig kvitta i slutet av säsongen ifall man kryssar mot Everton, men tajmingen också med det nyligen stängda transferfönstret, den otroligt klantiga varbedömningen efteråt på Pickford, vilket ju liksom kanske också kan kvitta i det långa loppet, men det måste ändå kännas supersurt när han har liksom överfallit Van Dijk och det händer ingenting. Det var ju nästan liksom tragikomiskt för Klopp i den här matchen. Även om jag misstänker att Liverpool-fans har rätt lätt att hålla sig för skratt just nu. Real Madrid har förlorat 2 hemmamatcher i rad mot Cadiz som du nämnde, respektive Shakhtar nu då. Man har fortfarande bra häng i ligan ska man säga, och den här gruppen ska man ju klara sig ut ur ändå, men det är ju inga stryklag i gruppen heller. Real har inte råd att fortsätta spela så här erbarmligt dåligt om de ska nå slutspelet. Det är en sak som är säker. Man har ju flera tunga skador, men insatsen mot Shakhtar var oroväckande usel, får man säga. Atletico utan parti såg tyvärr alldeles för tunna ut mot Bayern. Även om du ger dem en liten upprättelse här, så är jag inte alls imponerad. Vilket vi pratade om nyss och som vi pratade om i senaste Patreon-avsnittet också. Det är onekligen oroväckande för Atletico som har stora problem. Det ska bli intressant att se hur de reagerar i Champions League redan i nästa vecka. Vilka förlorare har du plockat ut, Jesper?
Ja, men jag var inne på, tråkigt nog, lite samma som du. Jag satt och tänkte på under matchen Shakhtar, eller Real Madrid-Shakhtar, angående att de spelade den på liksom Reals träningsanläggning. Och de tog ju upp det, Åslund tog ju upp det, tror jag det var, efter matchen också. Att det måste... liksom att flytta den matchen till en träningsanläggning istället för att hålla den kvar på Bernabeu med allt vad det innebär, tror jag kostar Real Madrid en hel del. Även om det inte är någon publik så har man...
Vet du vad skälet är till att man gör det?
Alltså,
det har jag missat.
Jag vet att de, och det sa de igår också, att de håller på med lite ombyggnationer på Bernabeu, men jag vet inte om det är hela anledningen. Men jag tror att definitivt att det bidrar till att man kanske tappar lite av den respekten man hade när man kommer till Madrid och ska spela mot dem. Det blir nog inte samma sak än att om man hade haft en stor 70 000, eller hur många som nu går in i Bernabeu arena att kliva in på. Och sen har jag... Du var inne på det i början av vårt samtal att Vidal inte ser så bra ut. Jag har kommit ihåg vad vi har sagt tidigare avsnitt. Jag vet i alla fall att jag har varit lite fram och tillbaka vad jag tycker om den värvningen.
Ja, men jag med.
Men här är han ju inblandad. Han är direkt inblandad i båda baklängsmålen. Först orsakar straffen och sen går han bort sig totalt med liksom ett bedrövligt försvarsspel när Hoffman, heter han, i Gladbach kontrar in 2-1 till Gladbach. Vidal känns inte klockren och han är definitivt med på min förlorarlista.
Tack för det, Jesper. Innan vi släcker ner för idag så tänker jag att vi kör lite fantasy football. CL-podden Cup är ju igång, som jag sa tidigare. Jag inledde helt okej, inte super men inte så dåligt heller. Hur gick det för dig?
Jag var inne och kollade nu precis innan vi satt oss och var någon 2 poäng efter dig, tror jag. Det var väl okej, men klart förbättringsutrymme finns. Och jävligt mycket otur också och kanske lite dålig research. Jag hade till exempel Bernat i PSG som åkte på en knäskada för några veckor sedan. och sen hade jag några gubbar som började på bänken tyvärr som fick komma in och även några som drog på sig varningar. Det är tråkigt.
Ja, det är trist. Jag tycker att det är överlag svårt att hålla reda på skador och sånt där just nu eftersom det är ganska mycket och det händer rätt mycket. Bara igår så var det ju liksom precis innan fönstret stängde för dagen så upptäckte jag att Hakimi hade blivit corona-positiv. det var riktigt stökigt igår, får man säga. Om vi ser framöver då, ska jag ge lite tips här inför kommande fantasy, så Liverpool möter ju Midtjylland i nästa omgång och sen 2 gånger Atalanta på det. Så offensiva spelare i Liverpool kommer att de kommer att få mycket poäng. Defensivt är det nog kanske ingen idé med tanke på att man möter Atalanta i ett dubbelmöte som ytterst sällan inte gör mål. Även om Liverpool har mer än goda chanser att vinna de matcherna så tror jag att de kommer att släppa in mål i säkert båda de matcherna. Mané och Salah är förbannat dyra, men om ni kan få plats med dem i budgeten så tycker jag att det känns som rimliga val givet menyn de har framöver. Lazio möter Brygge och Zenit i nästa och nästnästa vecka och sen ytterligare ett möte med Zenit då förstås. Ciro Immobile lär inte gå mållös från de matcherna. 10,5 kostar han. Lite dyrt kan jag tycka, men med tanke på vilka de möter nu så tycker jag att man kan överväga och slänga in honom. Defensivt så har ju Bayern Lokomotiv i nästa vecka och sen dubbelmöte mot Salzburg. Jag gillar deras chanser att hålla en eller två nollor i de matcherna faktiskt. Neuer, Kimmich, Alaba, kanske även Alphonso Davies som dock inte startade mot Atletico i den matchen nu, men som ju borde kunna kirra en assist eller ett mål i de matcherna om han nu spelar och kanske dessutom då får lite hålla nollan poäng. Atletico möter Salzburg och sen Lokomotiv gånger två, och även om de släppte in fyra strutar mot Bayern så borde de klara att hålla bättre tätt i de matcherna om vi ser till defensiven där, så att jag tror att jag hänger kvar med Filipe till exempel. Renan Lodi skulle kunna vara ett alternativ där också, tänker jag. Har du några drag som du vill dela med dig av?
Alltså, jag känner ju mig själv och vet att jag lätt glömmer bort de här deadlinesen. Så jag ser på lång sikt på mitt lag. Jag har Ansu Fati i mitt lag. Han visade ju redan igår, eller han har visat tidigare, att han är riktigt, riktigt bra. Och det känns som att han är nummer två i Barcelona efter Messi. Kostar bara 8 om jag minns rätt och uppsatt som mittfältare. Så den kommer jag ligga kvar med rätt länge. Sen har jag ett jäkligt... ett riktigt långskott i Doku i Rennes som man plockade in på någon av fönstrets sista dagar från Anderlecht. En ung spännande spelare som faktiskt är med i belgiska landslaget, gjorde mål här för några veckor sedan. Kom som jag sa precis till Rennes och har inte liksom kunnat spela in sig igen. Fått göra lite inhopp. Fick hoppa in sista 25-30 minuterna igår. Han tror jag liksom, givet att han kostar tror jag 4,5 och är en av de billigaste spelarna på spelet, så
kostar han så lite?
Ja, så är man i ekonomiskt trångmål så skulle jag hellre köra honom än någon obskyr ryss till exempel.
Fan vad intressant, det var jag faktiskt inte med på att han var så billig. Den ska jag scouta inför nästa vecka. Med det sagt så stänger vi igen CL-podden butiken för den här veckan. Tusen tack för att vi fick störa dig i din arbetsdag här, Jesper.
Nej, det är ingen far. Vad kul.
Ja, eller hur? Får alla ta hand om sig där ute. Stay safe. Så hörs vi kanske inte nästa vecka, och nästa avsnitt är ju ett Patreon-avsnitt, så gå in på patreon.com/clpodden om ni vill hänga med, så kanske det kommer ett nytt avsnitt där nästa vecka tror jag. Ta hand om er, ciao!
Ciao.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.